Välkommen till kvällsbibelskolan här på församlingsfakulteten. Temat för detta läsår och denna hösttermin är friheten i Kristus. Anledningen till att vi har valt detta tema är att det är nu i höst 500 år sedan Martin Luther skrev sin lilla bok om en kristen människas frihet. Vi ska börja med ett Guds ord och bön. Och då läser jag från det som är ett särskilt frihetsbrev i Nya Testamentet, nämligen Galaterbrevet. Så jag läser där från kapitel 4, verserna 4-9. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Förut när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Paulus beskriver i Galaterbrevet hur denna frihet i Kristus är hotad. Och vi kan säga att den är hotad av yttre fiender och inre fiender. De yttre fienderna beskriver Paulus som falska bröder som har nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus. Och de inre fienderna finns i vårt eget hjärta, där det finns någonting som vill vända tillbaka till slaveriet, så som man här beskriver var situationen. Det påminner om Israel som när de hade befriats ur slaveriet i Egypten ändå ville vända tillbaka dit. Paulus beskriver alltså hur frihet är det vi är kallade till, och denna frihet finns i Kristus. Och strax innan avsnittet vi läste här från början av fjärde kapitlet så har han också beskrivit hur vi förs in i Kristus, nämligen genom dopet. Så genom dopet och tron äger vi den, men den är hotad. Och så har Jesus sagt att sanningen ska göra er fria. Så frihet och sanning hör ihop, bundenhet, slaveri och dessa makter hör ihop. Herre, vi ber att kvällsbibelskolan ska få tjäna det syftet att vi ska få förstå mer av den frihet du har kallat oss till. Och att vi ska få leva i den och också kunna berätta för andra om den. Välsigna de föreläsningar som är planerade. Vi lägger denna hösttermin i dina händer. I Jesu namn. Amen. Då ska vi nu ikväll gå igenom huvuddragen i den skrift som alltså Luther skrev hösten 1520 om en kristen människas frihet. Och vi ska först se på dess tillkomst. En utgångspunkt som vi kan ta är Luthers spikande av de 95 teserna 1517. Det är alltså 3 år som har förflutit mellan den händelsen och att han skriver den här boken. Det hade varit en tid, de här 3 åren, av intensiva diskussioner, förhandlingar, utväxling av skrifter, där man hade velat få Luther att ta tillbaka det han hade skrivit. Även 1517 hade ju föregåtts av en lång process, men det var mer en inre process i Luthers hjärta och hans inre, där han kämpat med frågan: hur ska jag bli from och finna en nådig Gud, som han formulerade. Men det var med spikandet av teserna som denna inre kamp nu också blev en yttre och offentlig händelse och satte igång kedjereaktioner ända till Rom och kretsen där runt påven. Luther blev uppmanad att ta tillbaka det han hade skrivit. Hans reformförslag och hans kritik av avlatsväsendet togs inte emot, utan istället uppmanade man honom att ta tillbaka. Ett år efter spikandet av teserna 1518 blir han kallad att inställa sig inför en kardinal som hette Cajetanus. Och det här finns bevarat hur de samtalen fördes. Man ville få Luther att säga ordet revoco, som är då latin för jag tar tillbaka. Men Luther säger att han inte kunde få detta ord över sina läppar. Likadant i senare förhör så säger han sig att han är bunden vid Guds ord och han kan inte ta tillbaka. Och detta leder fram till att det utfärdas en så kallad bannhotbulla. Alltså ett hot om en kommande bannbulla, vilket innebar att han blev ställd under kyrkans förbannelse och utesluten. När bannhotbullan utfärdades så hade han 60 dagar på sig att ta tillbaka. Efter att nu denna bannhotbulla utfärdas sommaren 1520 så blir han uppmanad av en diplomat hos påven att skriva, sammanfatta sin lära på ett kortfattat sätt och skriva ett brev till påven som då hette Leo den tionde. Och det är alltså denna presentation av det han bekände och stod för som vi har i skriften om en kristen människas frihet. Samtidigt skrevs ett längre sändebrev som då skulle komma tillsammans med denna lilla traktat eller skrift, ett sändebrev till påven Leo den tionde. Denna traktat om en kristen människas frihet blev snabbt en slags bästsäljare, kan vi säga. Den kom ut i många upplagor fram till, från 1520 till 1526 hade den kommit ut i 30 upplagor. Luther skrev den både på tyska och latin, och det finns några mindre skillnader mellan de här. Den latinska är den mer utförliga. Det är den som ju är riktad till kyrkan, till prästerna. Det var det internationella språket. Den tyska är riktad till de i städerna som var läskunniga och till folket som förstod tyska. Nu blev det ingen förändring. Den här skriften fick inte gehör, utan det ledde fram till att även själva bannbullan utfärdades, och det gjordes i januari 1521. Och strax därefter kallas Luther att stå inför kejsaren i Worms våren 1521. Och även där står han fast vid det han har skrivit och lärt och säger att han kan inte ta tillbaka. Och det är då han säger de berömda orden: här står jag och kan inte annat, Gud hjälper mig, amen. Motiveringen är, säger han, att hans samvete, hans hjärta är bundet vid Guds ord. Han kan inte ta tillbaka det han är övertygad om är en sanning i Guds ord. Men det betyder att efter det blir han också, som det heter, förklarad i rikets akt. Det vill säga, han har inga rättigheter, han betraktas som en fredlös. Och i praktiken betyder det här att han då hade ett dödshot hängande över sig. Och han förs av en furste som har tagit honom till sig och beskyddar honom till borgen Wartburg, där han får tillbringa nästan ett år, och det är där han också översätter Nya testamentet från grekiska till tyska. Och det intressanta nu att sätta in den här skriften om en kristen människas frihet i den här historiska kontexten och sammanhanget, det är ju att samtidigt nu som Luthers yttre frihet håller på att kringskäras på olika sätt. Han kan inte längre resa fritt. Han har som sagt ett dödshot hängande över sig, inte bara från den världsliga makten, utan det var också frågan om han skulle bli bränd på bål som tidigare Hus till exempel hade blivit. Så mitt i att den yttre friheten kringskäres så skriver han två skrifter 1520 som har friheten som tema. Dels den lilla som vi nämnt här, men också om kyrkans babyloniska fångenskap, som även den kommer hösten 1520. Och där är också då fångenskap, frihet, temat. Och den är en genomgång av hur Luther vill reformera missbruket av sakramenten. Så han går igenom de sju tecken, handlingar som räknas som sakrament och hur han ville reformera dem till ett bibliskt bruk. Så två teman, och nu ska vi fokusera på den ena av de här skrifterna. Och då är det en inre frihet där som han beskriver och som han upplever. Så trots att han är i det yttre kringskuren så upplever han en inre frihet som han aldrig tidigare gjort i sitt liv sedan han upptäckt evangeliet. Vi ska nu se på budskapet i Om en kristen människas frihet. Luther formulerar inledningsvis två teser som uttrycker något av en paradox, men sedan utvecklar han i skriften hur de här två ska hållas ihop och hur båda två är sanna. De lyder: en kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig. Det bibelställe som Luther motiverar teserna med, som han anför där direkt, det är första Korintierbrevet kapitel 9, vers 19. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. Fri och tjänare. En kristen människa är den friaste herre över allting, ingen underdånig. En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig. Och man kan säga att det Luther vill behandla i den här skriften är temat tro och kärlek. Frihet i tro, i Kristus inför Gud, tjänande i kärlek, bunden av kärleken till nästan. Och detta samtidigt. Och hur nu bägge de här kan vara sanna samtidigt och hur de kan hållas ihop, det börjar Luther med att förklara så att den inre människan och den yttre människan, man måste skilja på hur hos en kristen finns en inre människa och en yttre människa. Den inre människa äger denna frihet, men inte den yttre. Och det är en viktig sak att minnas här inledningsvis, att man måste skilja mellan denna frihet som Luther här beskriver från en yttre och social frihet, eller politisk frihet. Så att slaven till exempel i Romarriket som hörde Paulus förkunnelse kunde samtidigt som han var slav vara fri. Det är en inre frihet. När Luther motiverar hur man kan då hålla fast vid båda de här teserna samtidigt utifrån en människosyn, så finns det några saker här som är oklara jämfört med hur han sen uttrycker det. Man kan nämligen få intrycket att den gamla människan, och det är den kroppsliga, och den nya människan är själen. Han kan uttrycka sig så på något ställe, även om det också finns andra sätt han uttrycker det, men det blir tydligare i hans senare skrifter då han har vad som kallas en totus homo betraktelse. Människan betraktas som en helhet. Att hennes kropp och själ, hennes inre och yttre, kan allt sammans vara det gamla. Det som är bestämt av jaget och själviskheten, av köttet, det gudsfientliga. Och det nya som kommer för den som kommer till tro, det gäller också hela människan. Både hennes själ, hennes kropp, hennes yttre. Allting är ställt in i ett nytt sammanhang. Men här kan det ibland uttryckas alltså som att det inre, det är själen och det gamla är kroppen. Men där blir Luther tydligare redan 1521, uttrycker han det på ett annat sätt. Men nu fokuserar han först alltså på friheten och på den inre, hennes människans hjärta och själ. Och han säger då att det egentligen bara behövs en enda sak för att bli fri. Och det är evangeliet om Jesus Kristus. I evangeliet om Jesus, säger Luther, så räknar han upp allt som finns i det. Liv, sanning, ljus, frid, rättfärdighet, frälsning, glädje, frihet. Ja, han säger att själen kan undvara egentligen allt utom Guds ord. Och med anspelning på några gammaltestamentliga ställen säger han att det finns inget värre straff än när Gud håller tillbaka sitt ord så att det kan bli att människorna längtar efter Guds ord men kan inte finna det. Det är det värsta straffet, liksom den största nåden är när Gud på nytt sänder ut sitt ord. Och han pekar på att Saltarens längsta psalm, nummer 119, uttrycker denna längtan efter Herrens ord. Och detta ord handlar nu och för med sig och för in i Guds son. På ett särskilt sätt är det ett evangelium om Jesus Kristus. Han som har blivit kött, inkarnerats, han har lidit, uppväckts, förhärligats genom anden. Och han är verksam genom anden, genom sitt ord. Allt detta möter människan och så säger Luther, hon tar emot det genom tron. Och därmed är vi framme vid det andra steget kan vi säga. Det första är att detta är allt själen behöver, Guds ord, evangeliet. Nu kommer han till hur det tas emot och då möter uttrycket tron alena. Endast tron är det som förmår ta emot detta. Luther citerar här Romarbrevet kapitel 10, vers 9, där det beskrivs om hur man med sin mun bekänner och i sitt hjärta tror. Och Romarbrevet 1, 17, att den rättfärdige ska leva genom tron. Luther ägnar sedan ganska stort utrymme åt att kontrastera detta nu mot en uppfattning att yttre gärningar och övningar skulle kunna göra hjärtat rättfärdigt, skulle kunna åstadkomma denna inre frihet och rättfärdighet. Och det har naturligtvis sin bakgrund och motivering i det bruk som fanns och som han var omgiven av och som han själv var uppfostrad in i. Jag citerar här vad som innebär en väldigt skarp kritik från Luthers sida. Han säger så här, så gagnar det till intet om kroppen smyckar sig med heliga kläder så som de andliga gör, alltså i olika ordnar, eller vistas i heliga rum, eller sysslar med heliga handlingar och ber, fastar, avhåller sig från viss föda och gör alla goda gärningar som kan ske genom kroppen och i kroppen. Om detta sker utan att man tar till sig Guds ord i tro så är det till ingen nytta. Det fanns i den medeltida teologi som Luther här då är uppfostrad i en tanke som kommer från Aristoteles från början. Aristoteles har en tanke att genom det yttre så åstadkommer man något i det inre. Vi kan till exempel tänka på om någon övar sig med ett musikinstrument så leder det till att han övar upp sin musikalitet som en egenskap. Eller om någon tränar fysiskt så leder det till att hans förmåga, hans styrka och så vidare övas upp som en egenskap. Och på liknande sätt tänkte man sig att rättfärdighet, genom att öva rättfärdighet så formade det det inre så att du blev rättfärdig. Du blev rättfärdiggjord i betydelsen gjord till att vara rättfärdig, förvandlad till att vara rättfärdig genom denna yttre övning och dessa yttre bruk. Men Luther menar att ordningen måste vara en annan. Det måste börja med en inre förvandling och denna sker genom Guds ingripande i hjärtat genom på nytt födelse. Och senare i skriften möter den kända versen eller meningen. Han säger så här: goda gärningar gör inte en god man, utan en god man gör goda gärningar. Det går inte att utifrån genom yttre gärningar komma åt det som behöver ske i själen, utan det kan bara Gud göra genom sitt ord och sin ande. Och genom en inre förvandling kommer också goda gärningar. Så säger Luther att själen tar inte skada av att bära vanliga kläder, vistas i vanliga rum, äta och dricka tillsammans med andra människor. Och han hänvisar här till Matteus kapitel 7, där det sägs att ett dåligt träd bär inte god frukt och ett gott träd bär inte ond frukt. Först måste trädet vara gott, sen blir frukten god. Nu hör ju allt detta samman med hur Luther förstår själva rättfärdiggörelsen. Istället för att se på människan och hennes inre, om hon kan ses som rättfärdig, så är Luthers poäng att vi måste alltid se människan tillsammans med Jesus Kristus. Inte ensam och isolerad, utan tillsammans med Kristus. Det är i föreningen med honom som hon kan stå rättfärdig. Han säger så här, att vi måste komma till insikten att vi genom tro på Jesus får förlåtelse och blir rättfärdiga genom en annans förtjänst, nämligen Kristi alena. Och det här målar Luther nu ut i en känd bild som han tar från Paulus och ännu längre bak i Gamla testamentet, nämligen förhållandet mellan människan och Gud som mellan en man och en kvinna i ett äktenskap. Och Luther anknyter här även till brudmystik som har funnits under medeltiden. Men han utvecklar det än mer och säger att när en människa blir rättfärdig så kan det jämföras med föreningen som sker mellan man och kvinna i ett äktenskap, som också innebär att de får allting gemensamt. Allt som hustrun ägde blir också mannens och vice versa. Och överfört så betyder det att allt som Kristus äger får den troende människan del i. Och allt som den troende människan äger och har får Kristus del i. Och det betyder att all människans synd och skuld tar Kristus, och all Kristi rättfärdighet och salighet får själen. Och detta beskriver nu Luther med ett känt uttryck: der fröliche Wechsel, det glada bytet, eller som det brukar sägas på svenska, det saliga bytet. Det sker här i föreningen mellan människan och Jesus ett byte, ett saligt byte, där han tar skulden, vi får förlåtelsen och rättfärdigheten. Och så kan människan stå rättfärdig inför Gud. I förening, inte betraktad i och för sig. För då finns det alltid synd och brist kvar som lagen alltid anklagar oss för. Detta betyder nu också att Luther här förstår tro på ett annat sätt än man hade gjort i den medeltida teologin. När man där talade om tro så var det som en av de så kallade teologiska dygderna: tro, hopp och kärlek. Det innebar framförallt att man höll Guds ord och sanningarna från kyrkans tradition för sanna. ett försanthållande. Men Luther lägger också vikt vid att tron är en förtröstan som upprättar en förbindelse, en förlitan på en person, en förening med Gud. Man håller det för sant, det är det första steget, men också att man förlitar sig på, förtröstar på att det gäller mig. Luther har ett avsnitt här där han visar hur denna förståelse av tro, att verkligen lita på Gud, innebär ett uppfyllande av det första budet. Du skall inga andra gudar ha vid sidan om mig. För att om vi verkligen förlitade oss på Gud så skulle vi inte frukta något annat. Vi skulle inte sträva efter något annat. Vi skulle vara helt inriktade på Gud. Det innebär det att tro och förtrösta på honom. Och ser vi senare hur Luther utlägger det här, till exempel i Lilla katekesen, och då är vi framme 1529, så säger han där, vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Och i en mening, även om det är bristfälligt, så är tron här ett uppfyllande av första budet. Även här är skriften om en kristen människas frihet oklar jämfört med hur Luther senare kan uttrycka sig. För här kan det låta som att tron, genom att den uppfyller första budet och därmed uppfyller lagen, är det som rättfärdiggör. Men Luther uttrycker det senare än tydligare än han gör här, att det är genom det som tron griper om som den rättfärdiggör. Genom Kristus och hans verk som tron rättfärdiggör, eftersom den tar emot det. I Stora Galaterbrevskommentaren så skriver Luther då senare att han jämför det här med en ring var i det sitter en ädelsten. Och om vi skulle överföra det här till vår tid så skulle vi kunna tänka på en plastring i vilken det sitter en ädelsten. Att den har helt och hållet sitt värde på grund av ädelstenen. Så är tron det som griper om Kristus och därför rättfärdiggör den. Inte för att den skulle ha något värde i sig, utan den är tiggarhanden som tar emot gåvan. Hela denna stora skatt, syndernas förlåtelse, liv och salighet, skänks nu till människan genom att Jesus Kristus predikas för henne. Och då säger Luther hur detta ska ske. Det ska ske, säger han, citat, det inte endast må vara Kristus, utan Kristus för dig och mig. Det vill säga evangeliet rymmer alltid detta, att detta är för dig. Och tron ska våga sätta tro och lit till det. Att inga synder är för stora för att tron ska kunna ta detta till sig. Det var för mig han kom, det var för mig han dog. Det var för mig han uppstod. Genom föreningen med Kristus så får en kristen del i hans konungsliga prästadöme. Så en kristen blir, säger Luther, både kung och präst. Och det här är nu då hur han utlägger detta med att en kristen är herre över allting. Och det stället han hänvisar till är första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9, där det står, ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Detta att en kristen är kung över allting till och med, utlägger Luther så. Att det betyder att ingenting kan skada en kristen. Allting tvingas till att bli honom underdånigt och till och med tjäna honom, tjäna till hans frälsning. Och han hänvisar här till Romarbrevet 8, allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Och till första Korintierbrevet 3, där det sägs, allt är ert, det må vara död eller liv, det må vara det som nu är eller det som ska komma. Men ni tillhör Kristus. Det är alltså inte så att en kristen är kung i betydelsen att han skulle ha nödvändigtvis någon yttre makt eller ställning. Utan tvärtom säger han att liksom Kristus under sitt liv var underkastad mycket lidande och olycka här i världen, så får ofta de kristna vandra den vägen. Men likväl, mitt i detta, tvingas allt detta tjäna dem. De härskar mitt ibland sina fiender. De äger en kraft och en makt som fullkomnas i svaghet. Och så skriver Luther att allt tvingas, även motgångar, till och med kors och död, tvingas att bereda en salighet för den kristne. Detta är, säger han, i sanningen hög och härlig värdighet. Nästa punkt han utlägger är att en kristen också genom delaktighet i Kristus är en präst. Och det här utlägger han i sin tur så att en kristen därmed har rätt och möjlighet att träda fram inför Gud och be för andra och också att undervisa andra om det som hör Gud till. Luther kommer alltså här in på det som kallas för det allmänna prästadömet. Och han tar också upp frågan att om man nu menar så som man här utlägger det, vad är det då för skillnad på de som är präster jämfört med de andra kristna? Luther kritiserar i ett avsnitt hur kyrkliga titlar och ämbeten har blivit till ett missbruk, som om dessa skulle vara något högre än det kristna folket, medan de i själva verket är medhjälpare, tjänare, förvaltare som ska betjäna det kristna folket genom att förkunna, räcka Guds ord, ta emot bekännelse, förvalta sakramenten och så vidare. Så även om alla har rätt att träda fram inför Gud och be och undervisa andra, ska inte alla göra det offentligt. Om nu en kristen har fått denna höga värdighet som herre, som kung, som präst, genom Guds nåd, genom det evangeliet har åstadkommit, och han likväl skulle vilja försöka på nytt börja förtjäna sin rättfärdighet genom gärningar. Så som Paulus beskrev situationen där i Galatien, att det finns alltid denna fara att man kommer in igen och försöker göra det. Detta beskriver Luther att det blir så som det sker med hunden i sagan. Och han beskriver där ett avsnitt som är hämtat från Aesops fabler, som var berättelser om fabler från antiken och som Luther översatte 1530. Och han kommer ofta tillbaka till de här fablerna. Det är då om en hund som bär ett köttstycke i munnen och han kommer till en vattenspegel. Och när han där ser köttstycket i vattenspegeln och försöker ta det, så mister han både det riktiga köttstycket och dess spegelbild. När en kristen har blivit förd in i denna gemenskap med Kristus och är herre över allt, så säger Luther: vem är som skulle kunna skada eller förskräcka ett sådant hjärta? Om känslan av synd eller fruktan för döden tränger sig på, är det redo att hoppas på Herren och räds inte för de onda fienderna. Ty det tror att Kristi rättfärdighet är dess egen och att dess synd inte längre är dess egen utan Kristi. Döden är uppslukad genom Kristi seger, genom hans uppståndelse, och så är hans seger en seger inte bara över sin egen död utan också över vår död, och vi vinner seger genom honom. Så går Luther över till att skildra den utvärtes och yttre människan, alltså den andra tesen som säger att en kristen är allas tjänare. Han börjar med att ta upp en invändning som han fick, liksom Paulus fick på sin tid, att om nu tron åstadkommer allt detta som han har beskrivit, varför ska vi då göra goda gärningar? Varför inte bara slå oss till ro och ingenting göra? Luther säger här att den invärtes människan som har blivit skapad till Guds avbild och förnyad, hela hennes inriktning, hela hennes längtan går ut på att tjäna liksom Kristus har tjänat. Utan anspråk på lön vill hon göra gott mot nästan. Men när hon nu vill göra det och är på väg att göra det så märker hon i sig ett motstånd. Det som Bibeln kallar kött. Som alltså inte är kroppen utan är det Guds frånvända. Så uppstår en kamp mellan ande och kött, mellan gammal och ny människa. Och Luther lägger här stor vikt vid hur en kristen då ska tukta kroppen för att kunna tjäna nästan. Han skriver att en kristen genom fasta, arbete och vaka så mycket som det behövs ska kunna tjäna sin nästa. Han är här noga med att inte på nytt komma in i denna gärningslära där det jag gör bestämmer min ställning inför Gud. Och han har en parallell till Adam i paradiset som vi ska stanna lite inför. Luther säger att Adam skapades rättfärdig i paradiset. Han stod rättfärdig inför Gud. Och så satte Gud honom i arbete. Adam skulle utföra gärningar. Men det var inte för att bli rättfärdig. Han var rättfärdig och så sätts han in i gärningar i vilka han ska tjäna Gud. Och han skulle göra dem för att behaga Gud, för Gud ville det. Adam skulle inte vara sysslolös. Så säger Luther att på ett liknande sätt är en troende människa insatt på nytt i paradiset och står rättfärdig inför Gud. Och hon behöver inga rättfärdiga gärningar för att bli rättfärdig. Men liksom Adam är hon inte ämnad att vara sysslolös. Utan hon ska göra de gärningar som Gud har befallt i sitt ord. Inte för att bli rättfärdig, utan för att det behagar Gud och är hans vilja. Så detta uttryck och denna parallell som Luther här, att en kristen människa säger han, att hon är genom tron återinsatt i paradiset. Och där kan hon förstå, där får gärningarna sin rätta plats. Det uttryck som Luther här använder och den här återkopplingen till paradiset genom tron påminner om hur han senare i sitt liv, ett år före sin död, 1545, beskriver hur det gick till när han upptäckte evangeliet. Han säger då att det var som om han blev född på nytt och trädde in genom paradisets port. Där har nu människan en identitet. Luther använder inte det ordet, men med ett modernare uttryck skulle man kunna säga. Hon har en identitet i Kristus som Guds barn. Som rättfärdig inför Gud genom det Gud har gjort genom dopet. Och hon tar emot det i tro. De här gärningarna som nu Gud leder oss in i och vill att vi ska göra har fokus på medmänniskan, på hennes behov. Alla våra gärningar, säger Luther, bör vara inriktade på att göra andra väl. Och här ska en kristen följa Kristi exempel och gå in i arbete, lidande, ja till och med i död, i tjänarskepnad. Och han anspelar här på Filipperbrevet kapitel 2. Och han har några kända uttryck för den kristna efterföljelsen. Han säger att jag vill ge mig så som en Kristus åt min nästa på samma sätt som Kristus har utgett sig för mig. Och detta att en kristen kallas att så som Kristus ger sig för nästan är tema här som han uttrycker på olika sätt. Han beskriver hur det sker som ett flöde. i det kristna livet. Det flödar ut som av rikedom, av gåvor från Gud till den som tar emot dem i tro, och genom den troende ska de flöda vidare ut till medmänniskan. Och en kristen ska liksom Kristus överskyla nästans synder. Ja, Luther säger att en kristen kallas att ta medmänniskans synder på sig och bemöda sig och träla, tjäna för dem som om de var mina egna. Ty så har Kristus gjort för oss, och det är den sanna kärleken. Och så sammanfattar han det i ett uttryck som är så här: en kristen lever inte i sig själv, utan lever i Kristus och i sin nästa. I Kristus genom tron, i nästan genom kärleken. Genom tron höjer hon sig upp över sig själv till Gud. Genom kärleken sänker hon sig ned till nästan i hennes nöd. På så sätt skildrar Luther här det kristna livet i väldigt dynamiska termer. Det är rörelser, det är gåvor, det är frihet i tro och tjänande i kärlek. Och det som är själva slutordet i traktaten om en kristen människas frihet får också bli slutordet här. Denna frihet, som är så mycket högre än all annan yttre frihet, som himlen är högre än jorden, den give oss Kristus att både förstå och behålla. Thank you.